Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
God morgon och varmt välkomna till fotbollsmorgon. Det är lördag den 10 december. Det är fotbollsmorgon nummer 91 i ordningen. Jag, Axel Insulander, sitter här denna lördag morgon tillsammans med Christian Borell och Samuel Lidsholm. Och det var en väldigt intensiv VM-dag igår. De första två kvartsfinalerna spelades. Och vi ska såklart gå igenom allt om matcherna. Men bara kort, Samuel. Mm. Berätta om vad tänker du kring gårdagen? En stor fråga. Men...
Ja, extremt stor fråga. Det var två matcher med två avslut som, och under matchen såklart också, som var, ja, men, tilltalade mig väldigt mycket på olika sätt. Mm. Men det var extremt, extremt underhållande, tyckte jag. Där. Mm. Det var, för mig var det såklart den överlägset bästa VM-dagen i turneringen, men kanske den, eller, ja, den bästa matchen också, men kanske de två bästa matcherna till och med. Jag tyckte om den här dagen extremt mycket.
Mm. Vad säger du, Christian?
Jag kan bara hålla med. Det var ju absolut bästa dagen i VM i titels. Liksom, kanske inte är så svårt att spöra andra då i och för sig. Va? Men det är så det ska vara när det drar ihop sig. Det är klart att det ska vara, ja, men riktigt bra fotboll och riktigt spännande matcher. Det har vi väl som krav. Va? Mm. Så att vi kan väl bocka av.
Mm. Det gör vi. Vi hade en watchalong igår, vi satt i den här studion, då var det jag och Fabian Ahlstrand och Sabri Suvaxi. Och nu har vi lagt på sådana timestamps på YouTube, så att för er som vill se alla reaktioner från den gala matchen mellan Argentina och Holland igår, så kan man nu lätt navigera sig genom matchen. Här ser vi Sabris reaktion på Hollands 2-2 mål. Jag och Fabian är lite mera återhållsamma i vårt firande. Det var lite chockartat, men Argentina räddade ut det till slut. Ska också passa på att påminna om att Fotbollsmorgon har en egen YouTube-kanal efter årsskiftet. Vi sänder ju detta på Fotbollsmorgons YouTube och på Dobbtvs, men från och med efter årsskiftet så kommer det vara Fotbollsmorgon som gäller. Så se till att prenumerera på den kanalen också. Vi börjar med lite headlines. Mm. Och det här har egentligen inte med VM att göra. Igår så blev det klart då, eller i veckan, att Lukas och Theo Bergvall klarar för Djurgården och även Wilmer Odefalk. Och det har varit på gång länge och du har spelat med alla tre, Samuel. Så det är ju fint att ha dig i studion när den här övergången blev klar. Vi kan väl ta dem en efter en, men Wilmer Odefalk, vad är det för spelare som Djurgården har värvat?
Framförallt spelare med väldigt hög potential, det har ju alla tre såklart. Men Wilmer spelade ju mest hos oss förra året, han kom upp inför den här säsongen. Och jag tror vi mötte IFK Norrköping i en träningsmatch, det första vi gjorde på säsongen. Och redan där såg man att han klarar av det väldigt bra på den här nivån. En skicklig fotbollsspelare med att ta sig förbi sin motståndare. Och på det sättet så menar jag inte liksom att dribbla, utan han är väldigt, väldigt, väldigt låg tyngdpunkt. Så att med sin första touch eller andra touch kan liksom driva förbi sin motståndare. Mm. Sen är han extremt underskattad i pressen. Är en bra pressspelare. Han kommer ofta in och tar bollen i duell. Men främst skulle jag säga att hans spetsegenskaper är att han är väldigt bollskicklig och kan vända bort sin motståndare felvänd på ett bra sätt.
Och för att vara extra tydlig då, för alla som inte har koll på det, så det här vi pratar om BP, som du och Wilmer spelade tillsammans i förra året. Och Samuel, du är Superettans bästa mittfält. Fick du pris för det? Det vill jag säga. För alla som inte har koll på det.
Ja, nej, tack.
Okej, men en bra värvning av Djurgården låter det
så. Ja, verkligen. Alltså, såklart jag ska sitta här och vara helt ärlig. Men hade det varit helt ärligt, såklart jag hade velat ha kvar alla tre. Jag tror att med alla tre så hade vi varit ett starkare lag. Sen får vi se vad vi tar in oss där. Men det är ju tre spelare som jag tycker har en väldigt, väldigt fin framtid framför sig.
Mm. Och sen har vi bröderna Bergvall.
Ja, Theo då kom upp strax innan sommaren och debuterade väl från start mot Norrby hemma. Och det första gången det var att fixa straff till oss. Så vi gjorde mål efter 10 minuter. Det blev 5-0 den matchen, om jag inte minns fel. 5-1 kanske. Och det var en fantastisk debut. Sen har han ridit på den vågen och gjort det väldigt bra. Det är en offensiv, fredig ytterback som är lite oberäknelig. Liksom han löser situationerna väldigt, väldigt bra på många sätt. Men ibland kanske det ser jätterent ut. Men, okay. Men man får lita på att han löser det. För han är snabb och passningsskicklig och en väldigt modern ytterback, ska säga. Offensiv.
Mm. De är ju alla, vi ska komma till Lukas också, men de är ju alla väldigt unga.
Mm.
Men som jag har förstått när folk beskriver dem som att de spelar ganska moget.
Absolut. Alltså,
är det någonting du kan skriva ner?
Ja, nej, verkligen. Verkligen. Alltså, det är väl det som är det häftiga med att ha varit BP i 2 år. Att det kommer upp väldigt mycket bra spelare underifrån som är redo för en liksom seniornivå relativt omgående. Och det tycker jag är imponerande.
Mm.
Sen har vi Lukas då. Theos lillebror som kom också upp strax efter Theo på sommaren.
Mm.
Och har hans utvecklingskurva har varit spikrak uppåt. Han har ju varit väldigt omskriven liksom sen han var typ 10. Och att ha den pressen på sig är inte lätt, kan jag tänka mig, för en så, han är inte barn.
Han har väl varit en supertalang.
Ja, han har väl varit runt i hela Europa. Och, ja, hela Europa har velat ha honom, vad jag har förstått det som. Men kommit upp, han har en fantastisk mentalitet i att liksom jobba stenhårt. Också där en väldigt underskattad duellspelare. Han smäller på som fan. Men framförallt är det ju med bollen, han gör sina grejer. Han och Wilmer skiljer sig lite, att Lukas är väl lite mer så här dribbler. Han gör lite mer grejer du kanske ser på YouTube eller på Instagram. Liksom.
Okay. Är det en offensiv mittfältare, Lukas?
Ja, han kan spela defensiv också. Alltså, Lukas är... Jag kan spela på båda. Jag tror han kan gå så långt han vill gå.
Han konkurrerade med dig då alltså?
Nej, inte direkt.
Du har väl spelat sittande mest
ja,
den här säsongen?
Ja, precis. Jag gick av 30:e minuten mot ÖIS i sista matchen. Då gick han ner som defensiv mittfältare.
Okay.
Och löste det galant.
Ja. Men alla så de här hade han varit kvar så hade du haft problem.
Ja, men absolut kanske. Nej, men alla de här spelarna har ju en fantastisk potential. Verkligen har växt hur mycket som helst under året. Det blir inte sant så mycket de spelar direkt. Jag hoppas och tror att de får chansen i alla fall.
Och vi ser ett citat från Theo där. Min mamma Malin har spelat 3 år med Djurgården och farsan spelade också. Men kom inte riktigt upp till den nivån, men säger Theo med glimtröga. Så alltså, kanske inte så konstigt att de valde Djurgården då.
Nej,
det verkar vara en Djurgårdsfamilj.
Ja, alla tre hejar på Djurgården. Ska ju sägas, nu kanske jag avslöjar för mycket här. Men det har man vetat ganska länge. Så vi som varit med de här varje dag har väl vetat vart och tillbarkar.
Ja, det blir spännande att följa alla tre nyförvärv som Djurgården har gjort då. Vidare, lite fler nyheter. Brasilien är ju utslaget ur VM. Det kanske ni har noterat. Och nu lämnar alltså förbundskaptenen Tite. Min tid är över, säger han presskonferensen efteråt. Vad säger du, Christian, om att Tite får gå efter uttåget?
Ja, det är väl föga överraskande. Jag vet, det blir ju så med eftersom det gick så bra initialt, får man ju ändå säga, i själva slutspelet, övertygande kvalspel. Det är klart att det är en backlash som är, det var inte, det är liksom förhållandevis tidigt i turneringen ändå, även om en del i den här studion sa att det här skulle hända.
Det var inte jag då alltså.
det förstod jag. Ja, men han verkar ju ändå vara ganska uppskattad av vad jag kunnat förstå liksom.
Ja, det var väl någon, jag vet inte vad det var för brasiliansk personlighet, men någon stor personlighet i Brasilien som liksom beskyllde allt på Tite och sa väl typ äntligen lämnar du alla. Och Neymar gick ut och försvarade honom på Instagram då och sa typ ja, men var tyst med, du har ingen aning om den här människan och sådär. Han verkar ju vara extremt uppskattad som du säger, men det går väl inte att undgå att det är han som har coachat ur dem det här VM:et. Han har ju de facto gjort så att de åkte ur, så att rent, om man säger, fotboll är ju en hård bransch, men rent fotbollsmässigt så har ju han det absolut bästa landslaget på pappret. Han har de absolut största medlen. Det verkar vara en bra grupp, vad vi vet utåt. Och med de byterna han gör igår så har han också coachat dem ur VM, tycker jag. Så att jag tycker att det är, tyvärr, han verkar vara väldigt uppskattad, men tyvärr är det helt rätt.
Vad hade du gjort annorlunda då? Eller
jag hade framförallt inte spelat Antony. Jag tycker Antony är, man såg redan den matchen startade, om sista gruppmatchen mot Kamerun, att han har inget i det här VM:et att göra. Och där såg man också att, till skillnad från det, Martinelli har varit brutalt bra, även i hans inhopp. Men den matchen var han ju det bästa Brasilien hade. Jag kan även tycka bytet att hålla Paquetá kvar på planen så länge, kan jag tycka är fel. Jag tyckte han såg sliten ut i den här matchen. Jag tycker han var jättebra initialt. Att då ta in Fred istället för att när de tar ut Paqueta så leder de ju med 1-0. Då hade jag kanske varit ännu mer defensiv i så fall och tagit in en Fabinho. Och att göra bytet Militao-Alexandro tycker jag också försvagade defensiven. Vi ser ju Kroatiens kontringsmål där att det är 3-3 egentligen. I minut, vad är det, 117 eller någonting. Jag tycker att den balansen ska inte få hända. Mm. Sen tycker jag inte att byterna är... Jag tror Vinicius går ut i minut 65-70 eller någonting. Jag tycker inte det blir bättre tyvärr. Jag gillar Rodrigo extremt mycket. Men jag tycker inte hans byten påverkar matchen positivt. Nej. Utan tvärtom egentligen.
Ja, det var fem grejer tror jag. Och jag bara sitter och väntar på den grejen som inte har kommit än då.
Ja, det vet
jag, vill säga att initialt, alltså att starta med Neymar. Ska vi inte ifrågasätta det?
Jag vet inte.
Alltså, han gjorde ju, enligt mig, han är ju inte en människa glad. Liksom. Han är ju... På en Neymar-nivå så gör han ju en svag match.
Absolut, sen gör han ju ett fantastiskt mål som gör att de egentligen ska gå vidare då.
Jag är skeptisk. Jag tycker att det blir för mycket fokus på, alltså det blir ju det hela tiden så fort Neymar är med, va? Men nej, jag tyckte det var...
Men tycker du generellt att Neymar inte ska spela i landslaget för att han tar för mycket fokus?
Men det är ju lite grann samma sak eller samma situation som Cristiano Ronaldo. Nu är Cristiano Ronaldo mycket, mycket, mycket äldre.
Och mycket, mycket, mycket sämre måste
det vara. Och mycket, mycket sämre. Så att, men jag är lite lätt allergisk mot den typen av spelare som där jag uppfattar att deras liksom bara uppenbarelse någonstans går ut över lagets spel som helhet. Och jag tycker Neymar kan alltså klocka in där också. Ja. Så att jag vill lägga till den pusselbiten också.
Jag gillar ju
som ju också handlar om, han har ju inget val såklart.
Nej.
Det hade varit starkt av honom att väcka honom.
Han kanske blir inspirerad av Fernando Santos och bara tar det liksom.
Ja, men det jag menar är, det går ju faktiskt då att så att säga bänka stora stjärnor. Och här hade han ju egentligen liksom ett superläge att göra det, kan jag tycka då, med tanke på att han kom från skada. Det var ju ingen som trodde att han skulle liksom vara tillbaka så här snabbt. Nej. Så att det var ju liksom rekordfart på det.
Just det.
Så kanske skulle man vilat på hanen lite.
Jag tycker att Neymar gör ju mer än bara. Jag tycker inte heller han har varit bra sen första matchen då han går av. I det VM att han gör ett fantastiskt mål, men jag tycker att det han gör är att han liksom Messi gör
det första matchen.
Ja.
Sen spelar han inte gruppspelsmatch 2-3, men han spelade åttondelen mot Sydkorea.
Och då tycker jag inte han var liksom Neymar bra. Jag tycker att men det han gör då är att han drar på sig extremt mycket uppmärksamhet. Det är väldigt många som reagerar på här är Neymar. Vi behöver vara flera runt honom. Vilket tidigare har varit extremt bra för Vinicius då, som har fått väldigt mycket yta och mycket lägen ska sägas. Han är inte i närheten av den poängproduktionen han kanske bör ha i det här mästerskapet.
Men om man tittar antalet bolltapp på Neymar, det är ju många bolltapp.
Och där kan vi också snacka balansen i att de leder med 1-0. Man kanske inte ska ta ut Neymar i en eventuell straffläggning. Nu tar han inte straffen ändå, han vill väl ta femte antar jag.
Ja.
Men då kanske man inte ska ha kvar. Jag tycker att där ska man vara lite starkare i att komma Antoni slå en straff, tveksamt. Jag kanske tar ut Antoni igen när man leder med 1-0. Flyttar upp Neymar i någon slags ytterposition, för där kan han ju slappna av i försvarsspelet. Men annars så spelar du ju egentligen med 4+1 i försvarsspelet. Och när ett lag forcerar och byter in liksom 3 stycken extremt duktiga huvudspelare, du kanske behöver ha fler defensivt präglade spelare för att få väck den här bollen. Liksom. Eller då hitta balansen som de inte alls hittar i deras 1-1-mål.
Men målet han gör, Christian, alltså i och med att han har det i sig, ja, väger inte det upp då?
Ja, alltså jag förstår ju att det är argument för någonting och kanske emot mitt resonemang. Alltså det är klart att Neymar alltid har ett mål i sig. Och det har ju Cristiano Ronaldo också nu också. Till och med när han är dålig har han ju fortfarande mål i sig. Men det är väl egentligen... Det blir ju liksom tyck och smak, var och en blir salig på sin tro. Och min tro är, som sagt, vad jag är liksom hyfsat allergisk mot den här, när man hamnar i såna här situationer och får sån liksom superstor fokus. Då.
Ja.
Ja, men det är ju bara att historien upprepar sig liksom för Neymar och Brasilien, som jag ser det i alla fall. På det sättet så... It was written någonstans.
Ja, och där, visst måste jag också säga det att de var väl för bra då tidigare. Att det där, ja, men... du är nästan och jag är gröngölingen som Viktor påpekar så fint att jag tänkte att det går inte att förlora med det här laget, med den här truppen och så de spelar. Men de var väl alltså för bra för tidigt då, helt enkelt. Och jag tycker det är löjligt alla som är så här, ja, varför dansar de inte nu? Lala? Det tycker jag är skittöntigt. Alltså alla som sitter på sociala medier är typ så här, varför dansar de inte nu? Jag är så här, du är en av de största töntarna på sociala medier. Det är verkligen, det är det töntigaste man kan skriva på sociala medier efter att de förlorar. Ska de dansa när de förlorar? Alltså, vad menar de? Det är en del av kulturen att dansa när man vinner eller när man gör mål. Men nu ska de plötsligt dansa när man förlorar. Alltså, och så, som att det skulle vara osportsligt att dansa efter ett mål.
Det är
liksom respektlöst. Men det är det som folk har liksom, varför fastnar man för Roger Millas dans? Gjort för att det var en dans efter ett mål. Mm. Varför fastnar man för Chabalalas mål 2010? Ja, det var snyggt, men han dansade ju hela laget efter. Det här är ju en del av fotbollskulturen. Att man skulle ta bort det för att bli strikta robotar. Det vill väl ingen?
Nej.
Jag tycker det är svinlöjligt de som håller på sig på sociala medier. Sluta med det.
Ja, nej men vi började där resonemanget i Tite egentligen, om Martinelli som fick vara kvar på bänken, det var Fabinho som inte har fått särskilt mycket speltid och sen är det
eller Bruno Guimarães också.
Guimarães också på bänken, så det är ju ändå tre rätt vassa fotbollsspelare som inte har fått särskilt mycket utrymme i det här brasilianska landslaget, även om det finns en stor konkurrens såklart.
Mm. Ja, nej, och sen vet jag inte heller, Alisson som straffmålvakt, om man ska ta det, för han hade ju byten kvar också. Tite. Jag vet inte, Ederson kanske inte är bättre. Jag vet inte hur deras tredje keeper Weverton eller vad han heter är. Men Alisson, jag kan inte minnas av att kolla ganska mycket Premier League och Liverpool att han är speciellt skicklig straffmålvakt.
Nej.
Det skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att man som nation eller förbundskapten när du ändå har, alltså vad är sannolikheten för att du ska liksom bli av med massor med keeper liksom, under en turnering, den är ju ändå ganska liten. Att verkligen ha en straffexpert.
Ja, men tredjekeepern ska vara bäst på straffar.
Ja, men det är ju egentligen, alltså det är självmål att inte ha en straffexpert.
Mm. Mm. Och vi ser ju hur viktigt det är med Livakovic och med Martinez. Hur viktigt det är med de här målvakterna som blir avgörande i straffläggningar.
Ja, för vi pratade om det går i våran Watch Along Kroatiens strafffacit då. VM 2018 så tog de sig förbi både Danmark och Ryssland på straffar för 4 år sedan. Och nu har de besegrat Japan och Brasilien i strafflängningar. De är ju helt otroliga när det kommer till strafflängningar.
Ja, de gör ju inte lätt för sig, måste jag säga. Man älskar ju, eller jag älskar i alla fall, att titta på Kroatien. Så är det ju bara, och utan att gå in på några liksom enskilda spelare. Men känslan är ju hela tiden att ja, de tar en extra sväng. De menar inte att de håller bollen för mycket på något sätt. Men det måste vara jobbigt att vara Kroatien. Det liksom kommer ju inga lätta segrar. Nej. Även om det finns ju en enorm inneboende kvalitet. Men det är liksom, de karvar ut de där segerna. Det spelar ingen roll om det. Och det kanske man behöver göra mot riktigt bra motstånd. Men känslan är ju att de håller på precis likadant mot sämre motstånd. Mm. Liksom att, ja, och jag bara känner, och det är förlängningar hit och dit liksom, alltså hur mycket orkar de här?
De spelar ungefär lika bra oavsett vilka de möter. De har en nivå som de bara har.
Ja. Men det är svårt också, för att de är, alltså, det är ju ett väldigt bra lag fram till de sista tre, och man märker det också när de ställer om. Deras sista tre, det är ju liksom, det är ju aldrig farligt tyvärr.
Nej.
Alltså när de ställer om, det är verkligen, och då har de har ju med de här Petkovic och vem är det mer som hoppar in som är stor igår.
Kramaric,
Kramaric och
Budimir,
ja.
Alltså nia trion, den är ju sensationellt svag. Alltså,
och sensationellt långsam är den. Alltså, tänk ett kontringsläge och de har de tre. De springer inte förbi liksom, linjedomarna om de kan. Utan det är ju svårt att vara Kroatien. Här står att de bara har varit i ledning i 46 minuter. Och det är mot Kanada då. Men det är ju svårt också att vara i ledning när man är så svaga som de är i offensiva omställningar. Men det är ju det ännu mer fascinerande, och det ger ju ännu mer cred till de som faktiskt bär det här. Det är ju Gvardiol, backlinjen, men framförallt mittfältet och Modric. Alltså,
och jag tror, keepern måste jag säga är ju
absolut. Han var ju jättebra.
Då menar jag inte bara det han gjorde igår, men jag tror att i alla fall utanför Kroatien var det väl väldigt få som trodde att nu har de fixat sin målvaktsposition.
De bytte ju målvakt ganska mycket i kvalet, ska jag säga. De varierade på tre för att han tabbade sig ganska mycket, Livakovic. Så att han har väl hittat någon slags storform här då. Nej, men Modric vill bara säga det. Det är en, vilken spelare det är. Det är helt enormt alltså. Det är helt enormt.
Ja, jag som sagt, jag känner mig lyckligt lottad som får ta del av Modrics fotbollsspel liksom. Och det har man ju känt nu ganska länge liksom. Och det är ju också fascinerande att det aldrig tar slut. Men
det ska ju inte heller ta slut när det är så här bra. Alltså, vi måste ju se någon slags
nej, det är ju inte så att det är inget självändamål att det ska ta slut. Nej. Kan han leverera på den här nivån? Ja, men då är det väl bara att köra på då i sådana fall. Ja. Lätt i kroppen och allt sådär. Men jag kommer ihåg, vi hade annat program här på Dobb, alltså efter förra VM till exempel. Då hade vi en stor diskussion i Eurotalk, eller det blev en stor diskussion. Där det fanns de i panelen då som liksom tyckte att han fick en, ja, men han fick en tydlig reaktion direkt efter, var inte så bra liksom under hösten. Och jag sa bara, det är lugnt, det är klart han måste få spelat året runt liksom, men klart han måste få dippa lite. Alltså, ja. jag vill inte ens kalla det en dipp, men ändå, från någon slags Modric-nivå så kanske det var en liten dipp. Men så gick diskussionen för 4 år sedan liksom, att ja, men nu har han inte så mycket mer att ge.
Hon skulle
ge
på väg till Inter och greja liksom. Tänk om Real Madrid hade gjort så av med Modric, han skulle varit Inter just nu. Alltså, det hade varit så smärtsamt.
Men Christian, hur överraskad var du att Kroatien, jag menar, Brasilien var ju ändå stora favoriter inför matchen måste sägas.
Ja, det håller jag verkligen med. Alltså, det är klart att Brasilien var favoriter. Men sen här i Fotbollsmorgon pratade vi, jag kommer inte ihåg om det var gruppgenomgången och så vidare, men där var vi ju, det var ju inte bara jag ensam, utan det var ju andra som också liksom, det här, liksom, ja, men brassarna åker tidigt här, alltså tidigt, det vill säga de, ja.
Kvarten räknas så.
Ja, det får väl ändå åttondel kvart någonstans. Liksom. Mm. Så jag är inte ett dugg överraskad över att Brasilien ryker. Sen kan jag vara lite överraskad att Kroatien ändå gör det de gör med tanke på de bristerna som vi har pratat om, den här frånvaron av ens liksom halvbra center. Mm. Det ska ju inte gå.
Nej.
Kan jag personligen tycka. Och jag har ju följt en del av de här centertankarna, för de har ju touchat Italien då, så att och de har ju de har ju inte gjort en människa glad där.
Både Miljö har gjort det bra i Mallorca, men annars så, det är inte några
vilket är helt liksom obegripligt där, för när han var i Italien alltså, ja, men han hade någon
Girona också, både Miljö.
Ja, det var han säkert. Jag släppte honom när han lämnade stövellandet där. Men han var ju, liksom, han funkar ju bra i serie B.
Mm.
Alltså där var han ju bra. Men han skulle ta steget upp och bara ta plats och göra någonting vettigt i A. Liksom. Så all respekt för serie B-spelare, så känner man, ja, men han är verkligen ingen serie A-spelare, utan han är en serie B-spelare.
Mm.
Sen får han ett nytt liv på Mallorca.
Men Kroatiens kvittering, vi pratade lite om det, kommer ju, det är inte ett samlat Brasilien.
Nej.
Alltså det är Brasiliens strategi i sista minuten. De leder med 1-0 och det är typ 3-4 minuter kvar av matchen.
Så kallad brassestrategi.
Ja, jag kan ju både älska och tycka att det är jobbigt, eftersom jag verkligen höll på Brasilien här med skapet, så kan jag älska inställningen i att vi bara kör. Alltså här ska det dansas, det ska showas, det ska köras oavsett liksom vad det står. Men jag tänker så här, i 117 minuten, du möter ändå ett Kroatien som har stått upp väldigt, väldigt bra mot det Brasilien. Att då inte stanna med fler än 3 mot deras då 3 som stannar då.
Mm.
Och mål, ja. Jag tycker det är på samma sätt som man vill ha det, så tycker jag att det blir så här, vad gör ni? Ni har sådana chanser med det bästa brasilianska truppen på 20 år.
Mm.
Och ni liksom slarvar bort det så här.
Mm.
Jag tycker att det är synd bara. Och framförallt för oss tittare också nu, det är kul för Kroatien, men tänk att få Brasilien och Argentina i semifinal. Mm. Vad det står på spel efter gårdagens Argentina som liksom slåss och sliter mot ett Holland. Tänk känslorna i den matchen då, i Brasilien och Argentina. Det hade ju varit för den objektiva tittaren, tror jag, en roligare match. Sen så gläds jag väldigt mycket åt Modric och att han kan få chansen att gå till en till VM-final. Men jag tror att det hade varit
en helt... Tänk att du fick Kroatien igen.
Ja, inte omöjligt.
Ja, nej men... Brasilien är alltså utslaget ur VM 2022, så är det. Argentina lyckades till slut ta sig vidare. Det var också en dramatisk match mellan Holland och Argentina. Match slutade 2-2. Och vi ska prata om den nu. Sen kommer vi ta en kort paus och sen så har Samuel en lista, bara så att alla är med på det, så att sitt kvar även efter pausen såklart. Men Holland mot Argentina, Argentina tar ledningen med 1-0 och sen så gör de 2-0 och då är det ungefär 20 minuter kvar av matchen och då har Holland inte haft jättemycket. Vad tänker du Samuel om matchen?
Ja, men som du säger, de har väl ingenting till Lautaro blir inbytt. Mm. Och då gör de ju 2-1 direkt då i 83. Jag säger inte att det är Lautaros fel, men
symboliken
är tydlig. Och det här matchen har ju så extremt mycket som tilltalar en. Och
det är svårt att veta var man ska börja.
Ja, det är extremt svårt.
Liksom,
men vi kan ju börja då liksom, i kronologisk ordning någonstans. Och 1-0 till Argentina. Som är, vad ska man säga, det vill bara lyfta på hatten. För den här passen finns ju inte för 99,9% av alla fotbollsspelare. Utan det är ju en fantastisk boll av Messi till Molina. Mm. Molina, som jag såg att du skrev att han är inte ens bra.
Nej, jag är ju en Molina-skeptiker. Ja, måste jag säga. Eller skeptiker, men jag menar, jag begriper inte riktigt vad han... Alltså att han fick den transfern han...
Till Atletico då?
Ja, det överraskar mig faktiskt. Mm.
Nej, och sen tycker jag matchen egentligen mellan Molinas mål och Messis mål tycker jag är ganska... Jag tycker inte det händer så mycket. Jag tycker inte att den här hetsen som vi får se senare i matchen där det kort flyger och där den självklara stjärnan på planen Matteo Lahoss får briljera i vanlig ordning, ja. så liksom händer det inte så mycket. Messis 2-0 på straff, ja, de har väl varit den där och sett att det är straff. Jag tycker att det är såklart en foul, men tvek om den är så här på linjen. Det är ju straff, han gör mål på straff, starkt. Mm. Men efter det brakar ju helvetet loss. Alltså det kommer så mycket kort och det är fight och det är Parede som byts in och ställer såklart till det ännu mer, för att det är gärna fotbollsvärldens vidrigaste.
Paredes, det är en situation där han glidtacklar två gånger om.
Ja, men han vill typ skada Netanyahu eller vem det är som har bollen och sen stunkar bollen mot deras bänk. Vad är det? 2 meter
från? Där är det bara tur att han inte träffar någon. Ja. Helt enkelt. Och det är ju två rejäla satsningar först och sen kom Van Dijk och knuffar undan honom och sen är allting igång. Ja. Tycker du att han ska ha haft två gula där?
Så svårt. Alltså, i en sån här match tycker jag knappt att någon ska ha rött. Dumfries får väl rött på straffläggning. Liksom. Jag tycker jag tycker att det är så mycket känsla. Jag tycker det är bra att alla är på plan. Så i den kontexten kan jag tycka att det inte är bra. Men hade det varit en vanlig match så tycker jag han ska såklart rött. Alltså, han är ju enligt mig en idiot. Alltså, så som han håller på fotbollsplanen, det är lite väl magstarkt för mig. Även fast i det här fallet trissar det upp någon slags stämning som jag ändå kan njuta av. Så det går ju också tvåhandat.
Mm. Och kanske en stämning som var nära på i slutändan att fälla Argentina. Mm. Så att man kan ju, det finns ju det negativa.
Han är ju inblandad också i frisparken i 100:e minuten som det blir i ett gupp. Vem är det som är felvänd? Är det Weghorst eller är det Luke de Jong som är felvänd i alla fall? 20 meter från mål. Där båda går upp och knuffar honom. Vad ska han göra med den? Alltså det finns en minut kvar av tilläggen. Han är helt felvänd. Bollen är uppe i luften. Och där går ni två idioter upp och knuffar ner honom. Alltså, för mig är det, då är det något så att du inte kan kontrollera dina känslor på planen. Och det är klart att man själv har hamnat där många gånger. Och i en sån här match vet inte hur jag skulle reagera. Mm. Jag säger bara det att Paredes kommer in och han trissar upp en stämning som de bevisligen inte klarade av förrän straffarna då.
Mm. Varianten, Christian. Hur reagerade du på den?
Inte speciellt till att på säga. Jag förstår ju det coola i att göra den framförallt göra den så sent. Det är ju ändå vågat, får man ju kan man ju tycka, va? Annars är jag ingen variantkille direkt.
Nej, okay. Säga. Okay. Hur reagerade du?
Nej, men jag tyckte det var helt enormt. Jag satt i soffan och bara garvade. För att det finns ju dels ett Argentina-hat inom mig. Eftersom jag är team Brasilien då. Och den Barcelona-spelaren som har försökt gjort kaos mot Real Madrid i många år.
Mm.
Så det finns ju ett litet Argentina-hat. Och därför tycker jag att det var extremt kul att Wout Weghorst går in och stänker två. Och på det sättet han gör det. Och ska tillägga att Holland har knappt skapat en chans över liksom 100 eller 120 minuter. Men han kommer ändå in och gör två mål. Det är ju det här som är så fantastiskt. Fotbollen berör, det är så mycket känslor. Hela bänken lyfter sig. De tänker nu att vi har vunnit VM. Liksom. Alltså det är sådana enorma känslor. Och det är väl det som jag nästan kan känna mig med, att ett sånt här mål, vad det betyder. Och det är det som jag tycker är variant, inte variant. Jag tycker det är sjukt modigt att göra den. Men känslorna det framkallar här, det är helt enormt.
Men Cristiano Argentina, de får liksom aldrig någon ro. Det ska vara jobbigt att gå vidare.
Ja, men det är väl lite grann som vi sa med Kroatien tidigare, liksom, att de gör det inte lätt för sig. Alltså det här är inget Argentina som övertygar mig. Då kan jag bara för jämföra Argentina och Kroatien så kan jag tycka att nu är såklart Argentina någonstans på pappret mycket bättre. Så de kanske går in med lite olika värden och har lagdelar som liksom kanske är vassare. Och de kanske har centertankar som faktiskt existerar. Men jag skulle ändå vilja säga liksom att Kroatien har ändå imponerat mer på mig än vad Argentina har gjort. Jag sitter här och är ju liksom team Argentina då, till skillnad från dig. Mm. Men jag sitter också och är besviken. Alltså jag tycker inte det här ser jättebra ut.
Nej.
Men sen ska också, vi pratade tidigare...
Men mer potential såklart.
Mm. Vi pratade tidigare under mästerskapet om Scalonis matchcoachning. Här går han ju bort sig igen. I ett 2-0, vad säger man, överläge eller vad man säger. Ja, och går bort sig igen med bytena.
Bara kontrollera och städa av.
Ja. Mm. Och här tar man in istället då om en Paredes, Patzella, vad tar man in, Lautaro Martinez. Mm. Det är ju många spelare i det här som man tar in som jag tycker försämrar.
Montiel också, som Montiel. Också slog straff.
Ja. Tagliafico.
Tagliafico, just det, precis. Och jag tycker att det är byten som då förstör för Argentina.
Vi ska strax lämna matchen, men jag tänkte vi i alla fall skulle toucha lite Leo Messi också, som har varit ganska vass nu senaste matcherna. Och nu var det kvartsfinal i fotbolls-VM och han sätter sina två straffar och gör en assist. Och det är klart att...
Och du sätter dina spel.
Ja, precis. Tyvärr så blandade jag in Brasilien i mitt spel igår. Ah, så att det var helt onödigt.
Otroligt orutinerat.
Ja, verkligen. Verkligen. Det var det. Men Christian, är det någonting nytt kring Leo Messi som du ser här? Att han tar det ansvar som många har velat att han ska göra i Argentinas landslag tidigare? Eller vad tänker du?
Ja, hittills möjligtvis att han har gjort det då. Men jag menar, vi pratar om kvartsfinal. Liksom. Det är inte kvartsfinaler det handlar om. Det handlar om det också. Men jag menar, det enda som gäller är ju final och seger i finalen.
Precis.
Om han inte sätter det så
jag tänker mest om du ser någonting i hans liksom, för han var ju en av dem som verkligen var upprörd efter matchen. Det är många som säger oj vad mycket känslor han visar, han är igång på ett annat sätt än vad man har sett tidigare.
Mot Vegorst också i någon eftermatchintervju där.
Och även Van Gaal var han irriterad på och gick fram och gjorde.
Ja, men det kan ju finnas återigen, det är ju trevligt, han känns ju mänsklig som vi pratade om tidigare. Tidigare har han haft liksom
han har varit slät.
Autistiska drag.
Han har varit extremt slät. Liksom. Jag tycker att det är fint det han... Nu såg man också första, efter de gör 1-0 så ser man ju, han pressar ju. Alltså han, folk tidigare vet ju, när man satt på liksom olika landslagsläger så visade de Messi så här underskattat pressspelare. Och de tog ju bara ut klipp från var tionde match där han vinner bollen på något sätt. Och jag tycker inte det riktigt var rättvist. Men här går han in och han pressar ju rejält då, som någon slags anfallare i Argentina. Jag tycker man ser på honom att det här betyder extremt mycket för honom. Han är slät annars. Nu är han ju den man har velat att han ska vara hela tiden. Att han visar känslor. Och han har ju varit överlägset bäst i Argentina såklart. Men kanske till och med bäst i turneringen. Så som han bär det i Argentina. Han är inblandad i allt de gör.
Mm. Ja, Martinez, inte Lautaro utan Argentinas målvakt, var ju också förbannad och han är ju en karaktär. Han tog väldigt mycket plats under straffläggningen, även när det inte ens var slut så stod han och dansade. Han var ju väldigt förbannad på det mesta, men bland annat Matteo Laos då, som dömde också och tyckte att han var super emot Argentina. Vad kände ni? För när vi satt och kollade på matchen här så tyckte jag att han var ganska... snäll mot Argentina. Messis hands där. Ja, han nästan slår till bollen. Jag tänkte absolut. På gult. Och...
De får någon frisback uppe i Paredes också som är helt irrelevant för match. Jag tycker Matteo Laos var för Messi i Argentina. Tycker jag. Såklart det finns grader i helvete. Yeah. Men jag tycker, tycker verkligen han var mer mot Holland än mot Argentina. Så jag förstår inte. Aguero var också ute på Twitter. Att den här domaren, vad håller han på med? Men jag kommer inte på ett domslut som är egentligen mot Argentina. Som är såhär, det här är självklart fel liksom. Frisparken de gör mål på är ju solklart frispark. Mm. Alltså det var väl någon när Patzella går in och liksom klipper Gakpo som är lite så här, ja.
Det är en sax inblandad lite grann så man förstår ändå varför han blåser.
Precis, men annars tycker jag att han viftar ju, alltså han är ju en stjärna. Och jag gillar ju honom som domare för att jag tycker han tar över alltid. Men i det här fallet tycker jag mot Argentina gör de väl ingenting som är anmärkningsvärt, eller?
Nej, men det hör väl till någonstans. Så. Jag vet inte, Argentina ska ju vara lite griniga, det är ju så. De, precis som bilder man har, och kanske Uruguay. Så det liksom, vissa nationer ska ju per definition inte kunna så att säga, uppföra sig riktigt utan gnälla här till synes i onödan. Liksom att Lautaro ens överhuvudtaget öppnar munnen eller skriver någonting är ju en provokation. Liksom. Han har ju inte lätt. Som han diskuteras i hemlandet till exempel.
Men han slog in den avgörande straffen, och här ser vi en bild som har florerat mycket på sociala medier, eftersom man ser att Argentinas spelare mer reagerar mot de holländska spelarna snarare än att de jublar för att det blir mål. Det säger lite om matchen.
Ja, absolut, men det här är, jag vet inte vad, det är väldigt dåligt på bildpriser. Jag måste vinna något pris. Det här är en helt fantastisk bild alltså. Det här är fotboll för mig. Jag hade kunnat vara båda de här två.
Ja,
det är enormt.
Ja, Otamendi som gör några gester där. Han förklarade bilden med att Hollands spelare var framme och jävlas med dem. Varje gång de skulle lägga straff så var de på dem och började prata med alla som straffläggarna, och att de var framme och psykade. Men...
ja, men det får man ju ge Otamendi, att han har en poäng i.
Ja. Men så ser det ut. Vi kan väl ta upp slutspelsträdet, Kalle, och kolla på nu hur det ser ut då. För vi har en semifinal klar, och det är Kroatien som ställs mot Argentina. Och sen på andra sidan får vi se om det blir England eller Frankrike som ställs mot Marocko eller Portugal, helt enkelt. Vad säger du om Argentina och Kroatien, Samuel?
Jättekul. Man vill, nu när man ser trädet vill man ju ha Argentina och Portugal i en final, såklart. Det hade väl varit en finalernas final någonstans, kan jag tycka. Med Ronaldo på bänken då, ja, såklart.
Hoppar in och avgör. Ja. Då kommer jag inte kunna
svara. Men Argentina går in som favoriter med sega Kroatien. Mm. Extremt sega Kroatien. Och det är väl egentligen bara Messi i Argentina som har imponerat. Alla andra har ju varit bisittare eller mediokra.
Några till då? Enzo Fernandes.
Ja, förlåt, han har varit bra. Men, och Martinez på straffar, men vem mer tycker du?
Otamendi tycker jag
är
bra.
Åh, så trött han är alltså. Han, Bodomir vinner ju en nickduell mot Otamendi, det vet man ju.
Jo, men han är väl också liksom, större.
Ja, såklart. Men ja, jag tycker att det är extremt få i Argentina som har imponerat.
Så här. Ja. Vi ska ta en kort paus, och så är vi alldeles strax tillbaka.
Vi på Fotbollsmorgon är sponsrade av C-more.
Fotbolls-VM startar 20 november, och på C-more kan du streama fotbolls-VM utan avbrott, där finalen spelas söndagen den 18 december. Blir det Brasilien som vinner i år? Nej, det tror inte jag. Jag tror att Spanien blir livsfarliga.
Och jag tror på Brasilien.
Du gör det alltså?
Ja. Mm. Förutom fotbolls-VM finns det massor av övrigt på C-more. Bland annat NFL, NBA, SHL ishockey som pågår under hela VM. Dessutom ingår UEFA Champions League i paketet, där slutspelet drar igång den 14 februari. Allsvenskan är en bit bort, men den ingår också i pluspaketet från 249 kronor per månad.
Och förutom sport på C-more så finns ju givetvis min favorit Robinson att titta på. Men vi vill även lyfta fram serier som Nattryttarna med Jonas Karlsson, Yellowstone säsong 4 med Kevin Costner och den nya serien Vuxna människor. Dessutom så har vi ju en ny Beckfilm på gång här då. Premiär på juldagen.
Allt detta får ni från 249 kronor per månad hos C-more. Tack C-more som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Ja, då är vi tillbaka här i Fotbollsmorgon. Jag heter Axel Insulander och jag sitter här tillsammans med våran VM-nästor Christian Borrell och Superettans bästa mittfältare i form av Samuel Lidsholm som spelar för Brommapojkarna, som numera spelar i Allsvenskan.
Jajamän.
Glasklar. Du Samuel, jag bad dig ta ut en lista på de bästa VM-matcherna, för det var ju snack igår efter Holland mot Argentina att det var en av de bästa VM-matcherna någonsin med allt som hände under den matchen. Och jag tänkte så här, dina blir ju de senaste mästerskapen, eftersom det är de som du har tagit del av. Och så tänker jag att Christian får lyfta upp några förslag som han vill kontra med.
Ja.
Precis. Men på tredje plats då, Samuel?
Ja, precis. VM 2018, Frankrike-Argentina 4-3. Jag tycker att det som är signifikativt för de matcherna jag kommer lista här är att det står väldigt mycket känslor och matchen svänger en del. Inte svänger kanske alltid med mål, men liksom i känslor. Och här är väl 8 gula kort. Frankrike tar ledningen. Det blir 1-1, 2-1 till Argentina och sen då rullar Frankrike på. Men väldigt mycket känslor, en otroligt svängig match, en väldigt rolig match. Och att Argentina åker ur VM gör mig aldrig ledsen.
Som du håller på och knuffar det där.
Det känns som att du kommer lite pika hitåt. Ja. Men vad säger, minns du den här matchen, Christian?
Ja, det gör jag väl, så att säga. Men det finns andra matcher jag minns med större glädje, kan väl säga. Eller som jag känner har varit bättre.
Ja. Men den, för det, när vi har pratat om bästa matcherna, så vet vi att för dig innebär det kanske inte att det måste vara överflöd av mål och händelser.
Nej,
det kan,
men, nej, men någon slags underhållning vill jag ju ha också. Det får jag väl erkänna.
Vad utgör en bra match för dig?
Det, ja, men det är väl egentligen hela kontexten. Det kan ju vara helt, helt underbart, som till exempel bara den så att säga, politiska dimensionen, eller vad man nu vill kalla det, som vi hade mellan Spanien och Marocko, tycker jag var helt fantastiskt underbar, liksom, med någonstans ett, ja, man skulle kalla herrefolk, liksom, som ser ner på marockaner och så ja. Okay. Så slutar det som det gör, liksom. Mm. Det kan jag gå igång på hur mycket som helst egentligen, oavsett hur spelet ser ut.
Precis. Så du, är det så att du då ändå kan känna den laddningen i luften även om spelet, ja, inte det underhåller?
Det kan man väl göra. Mm. Det tror jag alla gör. Mm. Absolut. Men det är klart att jag går igång på, eller gick, det kanske har ändrats, så att säga, under resans gång, men alltså, mina minnen från ja, det där Brasilien som vi pratade om någon tidigare, liksom, Brasilien 82, det är ju liksom monumentala minnen, och det är ju samba fotboll rakt av, liksom, så att även jag kan falla för det.
Mm. Den här matchen, Frankrike-Argentina, var ju också lite, jag säger inte att det är Mbappés genombrott, men här visade han ju att, vad är det här för fotbollsspelare? Mm. När han tar bollen och bara kutar ner till straffområdet och blir fälld och skapar straffen, och sen så gör han ju mål också senare i matchen.
Och det är ju också en dignitet, det är ju väldigt snygga mål. Det är ju den här matchen Pavard gör sitt volleymål, som såklart inte är snyggt som alla försöker få det till, men det är ett snyggt mål, så jag tycker den här matchen har väldigt och mycket.
Di Maria med ett galet mål.
Ja, det kommer inte så vara. Är det curlen bort?
Nej, han står mitt i plan typ, och ganska stumt skott rakt upp i högra krysset.
Okay.
Ja, så att det är ytterligare
snygga mål fanns mycket, liksom, ja, men, mycket det som Argentina ofta gör då, som jag gillar i matcher, de trissar upp en stämning i, liksom, mycket kort eller mycket, men det ska vara, liksom, det ska stå mycket på spel, det ska vara ruff och det ska vara hån. Och snygga mål och mycket mål. Det utgör ofta en bra match för mig.
Mm. På plats nummer 2 på Leachen listar bästa VM-matcherna. Vad hittar vi?
Då hittar vi VM-finalen i Sydafrika. Den här matchen har ju då, jag tror det är 13 gula och 1 rött. Och vi börjar väl med, liksom, Nigel de Jongs otroliga stämpling i Xabi Alonsos bröst. Några minuter in, och där satte väl nivån någonstans. Matchen som jag kan tycka innehåller det mesta i ett sent avgörande. Det är en VM-final, det är förlängning, det är ett bra fotbollsmål, det är ett Robben missar friläge innan på Casillas. Mm. Det är ett landslag som jag älskade, Spanien 2010, men framförallt då, de har mycket av de här ingredienserna som jag tycker om, att det ska stå så mycket på spel att det ska, liksom, helst flyga tacklingen.
Robbens friläge där, det är verkligen Casillas på den med tåspets. Ja. Det är så här mycket som gör att Holland inte vinner den här matchen.
Det här är ja, kanske till och med nummer 1, men det här är en av de matcherna jag minns bäst och mest, för att det här landslaget tilltalar mig extremt, extremt mycket.
Vad säger du om det här valet?
Nej, men jag förstår ju valet, absolut. Det var väl ingen, liksom, favoritmatch för mig. Rent generellt så tyckte jag det var en hel del med 2010, liksom, som jag inte, alltså, inget skönt. Inga bra vibes då, för att citera.
Alltså kring hela mästerskapet?
Ja, men liksom, jag har inga, alltså, visst, det finns, så att säga, vissa minnen och så, men rent generellt så känner jag, liksom, extremt lite inför 2010.
Mm. Mm. Jag tycker vi har ju en match som är på en bubblare också här, liksom, som jag inte minns så mycket av, förutom de självklara händelserna i Ghana och Uruguay då, som sagt, liksom, är ju ändå en match som går till historierna. Och det är också det här VM:et då.
Ja, men
och Forlan som är Forlan då. Och bara det borde ju du gå igång på.
Du pratar
ja, men, det, men så är det ju. Och det är någonstans det, alltså, undantaget som bekräftar regeln. För jag menar, jag tänker också på det när jag tänker 2010. Det är, alltså, jag tänker på den matchen. Jag tänker inte på någon final. Nej. Jag kommer ihåg finalen, man kommer ihåg liksom tacklingen och, eller överkörningen eller vad man så kallar det. Men så är det ju såklart.
Det ska också sägas
att Uruguay man tänker på.
Nike och Adidas, nu säkert Puma också, men släpper ju alltid en VM-sko. Jag gillade ju de här VM-skorna från Nike väldigt mycket. Jag hade ju dem själv. Mm. Och det för något tillför att jag älskade VM 2010. Sen var man ju också, jag var 13, så det verkar ju också vara ett så här barnaminne liksom. Men det var väldigt mycket VM 2010 som jag tyckte om, som jag minns i alla fall.
Sen har vi Iniesta som river av sig tröjan och har Dani Jarque sempre con nosotros. Hyllningen till Dani Jarque också.
Fint.
Det var fint. Mm. Det var det. På plats nummer ett.
Plats nummer ett, föga förvånande kanske. Brasiliens, jag vet inte vad man ska kalla det, men kollaps då i hemma-VM. Alla har sett matchen förmodligen, alla minst matchen, men tyskan är det 7-0 innan Brasilien är 7-1. Och det är ju kanske den största förnedringen, jag vet inte, det får väl nästan hugga in i, men som hänt i ett VM-mästerskap, eller?
Ja, och det blir ju det eftersom det är en upprepning av vad som hände 1950 och man skulle ta revansch nu liksom, så att det... Och jag menar, bara det att om de inte hade gått segrande ur finalen men falla som man gör.
1950.
Eller ja, final och final. Men
1950 förlorar Brasilien på hemmaplan mot Uruguay i finalen.
Exakt, det är ju det legendariska. Maracanã alltså. Precis, det som ju... Ja, men en förbannelse som har jagat Brasilien på alla möjliga sätt och vis. Jag menar, och ett sätt... bara bildbeviset på hur otroligt jobbigt de tyckte att det var ju att de bytte ju landslagströja efter den förlusten. De spelade ju vitt fram tills det här liksom oförklarliga, omöjliga hände. Så
jaha, utlyste man en
tävling och så blev det ju då de här så att säga nuvarande tröjorna som ju så att säga jättevackra, men det var vitt från början.
Skulle de bytt efter VM 2014 till kanske blåa stället då? Eller? Ja, gröna kanske de skulle köra.
En bra fråga.
Mm. Nej, men det här är väl också en av speciellt
det finns det väl... ju inte. Det här är en match som inte finns.
Det är lite det.
Det är ju 7-1 i en semifinal finns ju för det första inte.
Nej.
7-1 i en semifinal mot laget på hemmaplan. På Maracanã igen. Nej. Det finns ju absolut.
Nej, det var jag menar,
ett sånt här resultat med två stor... Stor
den kallas för Mineira, alltså den här. Uh-huh, så det var Mineiro, tror jag.
Okay.
Ja, men ändå. Nej, den finns ju inte.
Nej. Den och det blir svårt för mig att lista en mer ikonisk VM-match än den där, som jag har varit med om i alla fall. Jag hade ju en bubblare som sagt i Ghana, Uruguay. Sen VM 26 kvartsfinalen där mellan Brasilien och Frankrike. Det var ju där... Då var jag ju bara 9, ska sägas. Men det jag kommer ihåg från den här matchen var ju hur fantastisk en av mina största idoler var, Zidane. Det var liksom nästan det första fotbollsminnet av att jag kommer ihåg stora drag av den här matchen.
Mm.
Och det var ju fantastiska spelare på planen. Så att det är också en bubbla, men det är mer för personligt liksom, mina känslor i de spelarna i den matchen. Inte för att det kanske var så bra.
Om du hade tagit fram en sån här lista, Christian, jag ber inte ta fram fem alternativ.
Favorit-VM-matcher eller bästa VM? Alltså, vad är egentligen kriteriet för att vara väldigt tydlig? Så att jag kan svara.
Ja, hur har du tolkat det?
Ja, en kombination har jag tolkat det som. Alltså, de som har berört mig... två som har berört mig väldigt mycket i den här matchen och i Spanien, Holland. Sen tog jag med Frankrike och Argentina för att jag tror att den objektivt var väldigt uppskattad. Och att... jag gillar den typen av svängiga matcher med temperament och sånt där. Så att jag har kombinerat
din favoritmatch då, den som har berört dig mest?
Ja, men det är ju när man är ung så då tar du ju plats på ett jag menar, min första VM-final är ju 78. Det är oförglömligt minne såklart då. Och sen allting som hände 82, alltså Brasiliens väg fram till att man då blir liksom lite klantigt utslagen av Italien, fast jag vill inte förringa Italiens insats, för det var, jag brukar alltid säga att det Italien var ett Italien som liksom de kunde inte förlora. Det var liksom så maximalt bra defensivt mellan stolparna på mittfältet och i anfallet, alltså det hade inga svagheter, vilket bevisligen Brasilien hade eftersom de då fuckade upp det, men det var ju vägen fram där helt underbart faktiskt. Då var jag också, du sa att du var 13. Jag var ju 13 eller skulle precis fylla 13 just 82. Så det, Och sen hela 86 och få vara med hela Maradona-grejen han då har ja, men fuckat upp det 82, så får man väl ändå säga då. Han blir ju utvisad då mot Brasilien.
Mm. Ja, men du skulle säga också att den matchen 86 mot England då den kan ju inte göra. Jag har inte sett, förutom målen, har jag inte sett någonting om matchen.
Nej, jag förstår
att han men jag vet ju att den toppar extremt många, både personliga men objektiva listor om liksom.
Ja, den, apropå politiska dimensioner och allt möjligt, förutom Maradona-dimensionen och att man då kanske, alltså i den vevan hade jag ju förstått att, eller det har jag gjort x antal år innan, man förstått liksom det här med engelsk fotboll som vi håller på med i Sverige, att det verkligen inte var min kopp te. Så det gjorde mig ju verkligen ingenting att de fick smaka som de fick smaka och liksom bli berövade, eller vad man nu vill använda för ord för Guds hand.
Vi ska ta och prata lite om de matcher som ska spelas idag då. Klockan 4 så ställs Marocko mot Portugal och sen klockan 8 så är det dags för England mot Frankrike. Och tablån den presenteras i samarbete med C-more. På C-more kan man streama matcherna utan avbrott. Och vi börjar såklart med den första matchen, Marocko-Portugal. Marocko är svåra att nöta ner, Christian.
Det har vi ju highlightat och varnat för. Och det är ju precis samma sak här. Det är klart att Portugal är favorit, så är det ju. Men jag vågar inte räkna bort det här Marocko på något sätt. Alltså de är ju, alltså de krigar ju. Det känns ju som att de går i döden för att liksom få sina resultat och ta sig vidare. Och jag har bara ett bra exempel på det. Vi har Amrabat som har ju imponerat liksom, och det grövsta får man väl ändå säga. Han går ju på sprutor. Alltså han säger ju liksom, ja, men om det inte hade gällt så mycket eller varit så viktigt, då hade jag absolut inte spelat. Men jag tar sprutor och så går jag in och kör. Och jag tänker så här, sättet som han spelar nu senast till exempel, liksom, vi vet vad, monstermatch. Alltså fan, kan du göra det på sprutor? Jag tänker i alla fall så att du får en spruta och då kan du spela kanske hjälpligt, kanske okej, men du kan liksom inte ha en maxprestation som jag uppfattar att han... Så det är inte utan att jag är lite orolig för Amrabat faktiskt. Alltså, var försiktig med din hälsa nu och dina jävla sprutor. Men det har de säkert koll på.
Ja. Tror du, Samuel, att de kan gnugga sig vidare i turneringen, Marocko?
Jag tror ju tyvärr att det här blir deras uttåg. Men det blir också på hur Fernando Santos liksom tar sig an matchen. Jag kan tycka att han, såg man på Spanien-Marocko, så tycker jag att det största felet Spanien gör är att de har ju väldigt få en-mot-en-spelare mot det marockanska anslaget. Och som vi har varit inne på, de krigar ju för sina liv, ser det ut som. Alltså de springer ju med Amrabat i spetsen som de aldrig gjort någonting annat. Och jag kan tycka, ska man slå ut sådana lag behöver man vissa typer av spelare, och det är de som kan göra sin gubbe så det kommer överläge. Så det blir väldigt spännande hur han liksom tar ut sitt lag. Jag tror inte Leao startar såklart. Han kanske startar som senaste matchen bara rakt av, men då kan jag nästan tro att Portugal kan få det tufft. Jag tror att de skulle behöva någon sån som Leao, som kan dra på så mycket uppmärksamhet, öppna upp mycket ytor och ta sig förbi sin spelare.
Portugals den senaste match mot Schweiz, de gör alltså 6 mål på Schweiz, som jag har känt lite som Marocko, att det här är ett svårslaget lag. Så det, var har man Portugal någonstans, Christian?
Ja, vi kan börja med var man har Schweiz. Jag tycker, har vi inte sett det där tidigare att och haft exakt den här diskussionen, och då menar jag tidigare mästerskap, att ja, men det här ser svårslaget ut och det här är, och ser man vidare för någon gruppspel, och sen så när de liksom nästan har vunnit över alla på sin sida, Schweiz, då så bara faller man eller gör en insats som man liksom inte har räknat med. Jag vill bara ha sagt det.
Ja. Det som att de själva nästan tänker så här, jaha, vi är ju rätt bra tydligen. Ja, och så slappar man av lite kanske.
Det vet jag inte om det är så heller, va? Men jag bara konstaterar att de är jag upplever att jag varit med om exakt samma sak tidigare.
Ja. Men hur
de saknar ju någonting. Det är inte svårare än så.
Nej.
Och det är väl någon slags spetskvalitet. Såklart.
Alltså pratar vi Schweiz nu?
Nu pratar vi Schweiz, ja. Men jag kan sluta prata Schweiz.
Nej, du får prata Schweiz som du vill. Men jag tänkte att vi skulle gå över till Portugal som spelar.
Ja, idag. Jo.
Var har vi dem?
Ja, vi sa ju inför mästerskapet här i fotbollsmorgon att det här är ju en trupp du inte vill byta mot någon annan. Och det är ju, även om du nu har suttit här och sagt att Brasilien hade
bästa. Ja, men jag tycker de får ha den absolut bästa truppen.
Ja, och då säger jag att Portugal är bättre. Okay. Den övertygar mig mer i alla fall. Jag uppfattar att den är bredare möjligtvis då. När undantaget då som vi får väl se. Nu gör han väl en fantastisk match idag kanske. Men det är ju målvaktspositionen då som inte övertygar mig. Mm. Men det är också det enda som inte övertygar mig. Mm. För då har de ju... En sak som övertygar mig är ju att han... Att Fernando Santos då vågar bänka Ronaldo. Ja. Det tycker jag är... Ja, men det, alltså det, för mig är det självklart att förbundskapten ska våga. Va? Men det är ju långt ifrån självklart. Absolut. Där ute med de här
stjärnorna. Jag tycker också att det är synd att han bänkas. Alltså jag tycker inte att han är tillräckligt bra, men jag tycker att det är så synd. Jag tycker Gonzalo Ramos är ju 3+1. Alltså det går inte...
Svårt att argumentera emot det.
Jag tycker det ändå är synd alltså på något sätt. Jag vet inte, det kanske är liksom hans tid i mitt lag som varit så här... Han har ju varit för dålig såklart, men det är ändå synd att... Jag tror att liksom det här mästerskapet... Tänk om de skulle vinna VM då, eller gå till final i VM. Och sitter han på bänken liksom alla utslagsmatcher. Alltså det påverkar ju hans eftermäle så otroligt.
Gonzalo Ramos som jag inte haft koll på tidigare. Och när man såg honom så tyckte han så här, ja, men han har väl varit med ett tag. Född 2001. Mm. Så att det är en ung spelare som han också kastar in.
Ja, alltså hur många spelare har de? Det känns ju som att de skulle... Man brukar prata om de här breda. Och så brukar ju ofta Frankrike komma. Ja, men kan man sätta upp 3 elver? Och det, så hur många elver kan du sätta upp med portugiska spelare? Alltså, det känns som att det är 10 elver. Det tar ju inte slut. Möjligtvis... målvaktspositionen då kan det få jobbigt, men övriga positioner, alltså jag är så otroligt imponerad av bredden och spetsen i portugisisk fotboll. Helt underbar. Mm.
Ja, det blir en spännande match. Klockan 4 är alltså avspark Marocko mot Portugal, och sen klockan 8 så är det England mot Frankrike. Den matchen ser man fram emot lite grann.
Ja, men herregud. Jag ser framförallt fram emot att England ska åka ut. Och att Southgate då avgår eller får sparken eller vad han får. Något av det spelar inte så stor roll. Men, så jag är superteam Frankrike här. Jag gillar ju vanligtvis Frankrikes landslag, men här så... Då är du och jag på verkligen på samma sida. Här ska ju engelsmännen ut.
Kommer de åka ut här, Christian?
En bra fråga, men det tror jag väl att de gör. Det är... Men det finns något charmigt med kidsen också. Jag måste säga det. Jag bra mycket charmare än engelska landslag brukar vara. För jag tycker liksom,
alltså, det är ju... Spelartruppen är ju bra. Det är ju inte där jag motsätter mig. Jag motsätter mig sättet de spelar. Och den här liksom... Nu bor vi ju i Sverige och vi har ju väldigt mycket liksom engelska supportrar eller Premier League-supportrar som blir någonstans... Det blir ett klimat där jag vill bli anti. Och då blir jag väldigt anti det här. Men framförallt, hade de spelat fantastisk fotboll, för de har ju riktigt bra spelare, så hade jag ändå tyckt att det finns ju någonting i det här landslaget. Men de dödar ju alla matcher de är i. Alltså de är så tråkiga att se på. Även när de vinner med 6 mål mot Panama, eller 8 mot Panama, eller vad det är, så tråkigt att kolla på dem. Det ser så tråkigt ut.
Jag vet inte heller vad det är, men jag kan känna lite.
Ja, men det är liksom, ja, jag vet inte. Och han är jättebra facit och sådär. Men nej, jag blir uttråkad något utöver det grövsta de spelar.
Ja, precis. Vi har en bild här på Southgate. Mellan 1968 och 2016 så vann England 6 stycken matcher i slutspel då, i EM och VM. Och sen mellan 2018 och 2022 så har England vunnit 6 slutspelsmatcher i EM och VM. Så Southgates facit är svårt att klaga på. Tycker du att kritiken mot honom är rättmätig, Christian?
Ja, mer rättmätig än felaktig i alla fall. Alltså, det är ingen förbundskapten som övertygar mig. Sen vad alternativet är, det har jag egentligen ingen uppfattning om. Men om vi nu tänker oss att det finns alternativ. Alltså, jag tänker att det borde väl ändå finnas alternativ. Mm. För jag menar, det är en föga märkvärdig... Ja, men jag tog mig friheten att göra en ranking så att säga, inför mästerskapet över förbundskaptenerna, och Southgate kommer ju ganska långt ner på en sån lista.
Varför gör han det då? Eller vad tycker du är...
Nej, men bara en sån sak. Jag känner inte att han är en vinnare.
Nej.
Och det handlar ju faktiskt om att vinna. Sen ska du vinna på ett visst sätt, och så ska man vinna på det här det här sättet är ju olika från olika, ja, från nation till nation såklart, va? Precis, och dessutom subjektivt. Så att, men min största invändning tror jag är att han inte är en vinnare helt enkelt.
Mm.
Jag säger som Napoleon, va? Det är bra. Det är bra, man utser de som blir generaler, det är de som ska ha tur.
Okay.
Alltså, så du, om det är någon som har liksom flyt, föga märkvärdig, men ändå går liksom segrande ur striden. Jag menar, jag säger att detsamma gäller ju med förbundskaptener. Kan finnas situationer där kanske en nation ska bygga upp ett spel på ett visst sätt, och då kan det är ju bra att vinna då också, men då kanske det inte är lika viktigt. Men rent generellt ska ju en förbundskapten vinna liksom. Mm. Så jag känner, alltså, nu var det ju fin statistik du läste upp här. Det går ju att argumentera för att, ja, man kollar det, han gör ju kanske det bra eller bättre än sina företrädare. Men jag jämför honom inte så mycket med företrädarna, utan jag jämför honom med de andra riktigt bra där ute. Och då känner jag att han inte är en vinnare helt enkelt.
Hur ska England starta då, Samuel? Sist så spelade Foden och Henderson.
Mm.
Och de första två gruppspelsmatcherna så startade ju Mount och Sterling.
Ja, Sterling är tillbaka nu. Jag tror att Henderson startar ändå. Jag tror att eftersom jag upplever Gareth Southgate lite mer... Ja, man ska väl inte säga feg. Eller så ska man säga feg. Jag säger feg. Så kommer han ju starta med två mer defensivt präglade mittfältare. Och det är väl Henderson som jobbar stenhårt. Och det är väl hans spets. Och sen så har vi Declan Rice som jag faktiskt inte förstår varför han ens är hypad. Varför är Declan Rice hypad? Jag vet inte. Ska vi ta den diskussionen ett annat forum kanske? Men han är... Ja. Jag tror att han startar... jag hade nästan kunnat säga att han startar typ Rashford istället för Foden.
Mm.
Med tanke på att de kanske behöver den speeden.
Menar du att det du tror att han gör eller skulle vilja göra?
Nej, men jag kan tänka mig att han gör det. Han startar Rashford Henderson då. Med tanke på att det blir väldigt mycket liksom fötter på de här spelarna. Sterling kom nyligen tillbaka. Han är inte klar för starta, men han gillar ju den typen. Och att då behöva något slags djupledshot mot det här Frankrike som kommer vara offensiva, jag tror inte det är... Jag säger inte att det kommer att göra så, men jag säger inte att det är omöjligt.
Vad ser du framför dig för match här, Christian? Alltså, känslan är väl att England kommer att ha ganska stor respekt för Frankrike och såklart framförallt Kylian Mbappé.
Ja, alltså jag tror ju faktiskt inte på en sprakande match här, utan jag tror att...
Det är ju England som spelar, det är ju därför inte en sprakande.
Nej, men jag tänker så här, Frankrike, jag tror att man är väl alltså försikt. Det är inte all guns blazing de kommer ut med, tror inte jag då, utan jag tror att man såklart man är trygga i att man har de här supervapnen, alltså ju längre matchen lider desto, jag menar, att Mbappé liksom inte ska få x antal chanser under matchen, alltså det känns ju helt omöjligt, alltså han
annars
kommer att få det. Och sen kan man ju alltid säga okej, okay, vad är strike raten där då, okej, okay, på 4 chanser sätter han minst en då, eller sätter han 2 eller
Mm.
Så jag tror på åtminstone en försiktig start. Sen får vi se vad som händer.
Jag skulle bara säga också att Englands backlinje har inte heller testat ordentligt. Jag tycker att det här liksom,
men de den har... gillar vi.
Nej.
Gör vi inte det?
Jag gillar ju Englands bänk mer än jag gillar någonting annat. Jag tycker Jude Bellingham är fantastisk klart. Jag tycker Harry Kane är super super bra. Jag tycker Saka är grym. Men sen finns det nästan ingen på den där planen som tilltalar mig. Och framförallt hatar jag Pickford. Jag hoppas ju nästan jag ser fram emot att de testar deras backlinje lite. För den vet man ju inte var den står riktigt.
Ja, framförallt så känns det så att den står rätt mycket. Alltså, den är ju inte supersnabb.
Nej,
ett Kyle Walker-undantag.
Ja, han var väl ganska kaxig med att han skulle stoppa Mbappé och vem tror han att han är och allt möjligt på presskonferensen. Så
ja, det var väl diskussion om, kanske inte var han som sa, men det var väl någon på öarna som iskallt konstaterade att men Kyle Walker, han är lika snabb.
Som Mbappé.
Då rycker man ju till lite grann. Även om han är
Kyle Walker har ju varit i alla fall extremt snabb och fortfarande snabb. Men vi får väl se idag.
Det blir en match i matchen.
Ja,
det blir det verkligen. Mbappé, vi såg här att han alltså har 9 VM-mål just nu. Cristiano Ronaldo har gjort 8. Bara för att ha någon form av jämförelse. Men Mbappé har ju lite några år kvar att spela.
Några VM till.
Så att, det känns väl inte helt otänkbart om han skulle vara den som står på flest efter några år.
Nej, det känns väl rimligt.
Vi har tagit fram några spel inför kvällen. Och detta gör vi ju i samarbete med ATG. Och jag och Kalle på redaktionen här har tagit fram en trippel. Och den hittar man på dob.one/Kalle. Då är det alltså Kalle med C. Det är alltså att Gonzalo Ramos ska göra mål. Och att Josef Enesiri ska ha över 0,5 skott på mål. Den tillsammans blir 6-10. Och så ska vi ha ett mål från Kylian Mbappé också i matchen mellan England och Frankrike. Tillsammans blir det där 16 gånger pengarna ungefär. Så är det, Samuel.
Ja, spännande. Jag har ju sagt det många gånger, men jag är världens sämsta tippare. Men det låter ju väldigt bra på förhand. Det låter ju enkelt på förhand.
Ja,
men,
gör det.
Och vi hoppas ju för dem som ryggar och firar att den går in då.
Det jag är mest skeptisk till här, det är ju faktiskt Ramos då.
Ja.
Ska inte han få en reaktion nu på den här liksom superinsatsen?
Och är han krack annars då?
Eller, man så, inte får eller så flyter det bara på.
Eller så flyter det bara på. Jag tror kanske inte att det kommer att göra. Jag tror att ni får problem med här. Att Mbappé gör mål, det är inga konstigheter. Och ett skott på mål ska han väl väckta med
Enesiri.
Men jag tror att ni får...
Det är Gonzalo Ramos som...
Ja, det är där ni riskar mest.
Vi får se. Men det gav ändå så pass mycket odds att vi tyckte att den var fin. Det är som sagt 16 gånger pengarna. Ni hittar den på dob.one/Kalle. Kalle med C. Och sen har Myggan tagit ut en fyrling inför kvällen. Myggan, våran spelexpert här på Fotbollsmorgon. Och den hittar ni på dob.one/ATG. Under 2,5 mål, Marocko-Portugal. Och sen är det tre spel i England-Frankrike. Det är alltså att båda lagen ska göra mål. Det ska vara över 2,5 mål. Och att Jude Bellingham ska ha ett skott på mål. 6,50. Tillsammans blir det 10,92 gånger pengarna.
Jag tror verkligen inte att det blir över 2,5 mål i matchen. Men som sagt, man ska inte lita på min spelexpertis, för den är noll. Men jag tror att det slutar under 2,5 mål. Och att då båda lagen inte gör mål. Jag tror att det slutar 1-0 åt något håll.
Holland och Argentina var ju en... Det var ju Holland... Eller Argentina ställde ju första gången upp med en fembackslinje. Mm. Så spelade med tre mittbackar. Och Holland gjorde i stort sett samma sak. Så på förhand så trodde ju många skulle bli en ganska låst match. Och det var ju till en början ganska tajt. Men sen... Nu när det börjar hetta till i VM, Samuel. Då öppnade det upp sig.
Ja, ja. Det hoppas jag verkligen inte gör. Jag hoppas jag har fel. Inte bara för spelkupongen utan för matchens skull då.
Mm. Ja, men där har ni i alla fall Myggans... fyrling, och den går som sagt att hitta på dob.one/ATG. Ni måste vara över 18 år för att spela, och har ni problem med spel så finns stödlinjen.se. Vi kommer ju sitta här om ungefär 24 timmar igen då.
Mm.
Och då ska vi prata om England, Frankrike och Marocko, Portugal.
Ser man fram emot?
Du ser helst, om jag får tolka det då, som att det är en semifinal mellan Portugal och Frankrike.
Ja, verkligen. Verkligen. Det hade varit mäktigt imponerande. Så får väl Argentina vinna sin och Portugal vinna sin. Och så har vi finalernas final där. Så nästa VMs lista när jag sitter så kanske är Argentina-Portugal-finalen 2022 som är med.
Om du får önska en semifinal?
Nej, jag... Alltså, det är ingen lag som jag... Alltså, jag går igång på Portugal och deras kvalitet, absolut. Men jag går ju enormt mycket igång på Marocko har bjudit på, måste jag säga. Så för mig är idag är jag liksom fastklistrad 16.00, och jag ska inte säga att jag skiter i vad som händer 20.00, men mitt fokus kommer att vara fyra matcherna, absolut.
Ja, fint. Och du kommer att ha fokus båda kanske, men,
ja, men alltså,
som då många andra kanske, att det blir mer fokus klockan 8.
Ja, absolut. Jag kommer givetvis kolla båda. Men jag ser väl fram lite mer emot England-Frankrike, för jag hoppas man kan störta England då. Det hade varit skönt.
Ja, det kommer bli en fin VM-dag idag också, hoppas vi på. Det är alltså Marocko-Portugal klockan 4 och sen har vi England-Frankrike klockan 8. Tablån, den presenterar vi i samarbete med C-more, där man kan streama VM-matcherna utan avbrott. Imorgon, som sagt, vi är tillbaka då, vi tre. Sändningen börjar klockan 9 då igen. Så att vi säger tack och hej där.
Tack och hej.
Tack för idag.
Och hej.
Vi ses igen imorgon 09.00. Våran watchlong börjar klockan 3 idag om ni vill följa den. Vi ses imorgon.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?